With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
21, can you do something for me? 21. Can you hit a little rich flex for me? 21.
Vet du hur man har den absolut bästa fredagen?
Bästa fredagen? Nej, kan du berätta det för
mig? Men du vet så här, fredag är ju ofta, alla har sina traditioner hit och dit, det är det man vill göra så mycket, man ska gå ut och kröka eller man ska vara hemma och mysa. Ja. Jag hade inga planer i fredags, nej. Alltså blanco, nada.
Ja.
Och så skriver agent Joel då, din gubbe, skriver till mig bara: Pepe, vad gör du? Kan du inte komma ner och hålla mig i sällskap i Malmö? Och jag bara så här: jo.
Jo.
Så han bara: kom ner, jag, det är ingen annan här, kom ner. Så kan vi ju dela ett hotellrum och så kan vi gå ut och dricka några kallar. Och jag bara hoppa in i bilen.
Oj, oj, oj. Bil och bil ut i stan och dricka lite bärs alltså.
Nej, men du vet, jag satte mig i bilen och jag slog något nytt rekord ner till Malmö. Så jag kom ju precis till slutet av första set av Galan Lebrons match där på fredagen. Vilket var helt perfekt. Joel kom, mötte upp mig, klämde på mig något VIP-band och så tog vi raka vägen upp till någon VIP där han hade löst. Och så stod det bara en kall där och bubbla framför mig och så hade jag så asbra vy utöver paddeln och så tänkte jag så här: ja, för 3 timmar sedan så visste jag inte ens att jag skulle sitta här. Det är en bra fredag.
Det är en bra fredag. Och första biran är ju extra god och med den utsikten.
Nej, det är helt sjukt.
Kolla på paddel, det kan ju inte bli bättre.
Ja.
Svårslag.
Nej, det var världsklass. Så kärlek till Joel som drog ner mig. Vi hade en väldigt trevlig kväll och sen så gick vi ut. Och Malmö har ju ett ställe som heter Paddys.
Okej.
Okay. Och det är typ en ren GT-bar. Alltså de serverar ju annat också, men det är typ bara gin och tonic. De har en jävla massa gin. Yeah. Det är inte sponsrat, men det är så jävla trevligt det här. Och de har en sån här innergård där de hade liveband just denna fredagen. Ingen aning varför. Så det var ju sånt otroligt ståhej där. Vi kom in och så var det lite gött paddelfolk där, hälsade på en, vilket gjorde att man fick en räkmacka in i baren och sen så kunde man beställa direkt. Så det var bara så här det var meant to be i fredags. Det var så jäkla god kväll.
Det var en riktigt bra fredag, låter det som. Men var du kvar där hela helgen?
Ja, jag stannade. Det blev ju en och annan där i fredags. Hade haft en bra träningsvecka, yeah. Så jag kände att det var värt det. Så när vi vaknade lördags, jag och Joel gick ner och käkade frukost, så var vi båda lite sådär lite sletna. Kom fram med en gubbe och frågade, yeah, om han kunde ta en snabb bild med mig vid frukosten. Jag ville inte veta hur jag såg ut på den bilden. Men skitsamma. Men då var vi lite sletna, så vi kollade typ ett gäng matcher på lördagen. Jag såg sista matchen. Joel stack efter första set tror jag. Och han stack hem till Veby och jag stack hem till Ystad. Och hängde med lite polar där och badade bastu och chillade lite. God helg var det.
God helg. Men såg du någonting av finalerna?
Ja, hemma såg jag. I soffan såg jag finalerna. Jag såg alla semifinaler, så såg jag finalerna hemma. Vet du vad, jag tänkte på en sak. Det var ju asbra kvartsfinaler fredagen, tyckte jag. Jättebra matcher. Lördagen, semifinalerna, var lite antiklimax. För det var liksom nästan ingen bra match.
Tycker du inte?
Nej, alltså det var ju bra, men det var liksom Jag tyckte aldrig det var någon kamp.
Nej.
Jag tyckte LeBron Galan mot Paquito och Teo var liksom spel mot ett mål.
Ja, men så var det.
Om jag ska vara helt ärlig.
Det var det. Jag såg inte hela matchen, jag såg delar av den semifinalen och de hade ju full koll på den matchen från start till slut.
De hade full koll och det var lite så här jobbigt i stunden. Alltså för att alla vi älskar ju Paquito, publiken framförallt älskar ju Paquito. Och att se honom lite så där vilsen på en bana, det blev lite ovärdigt nästan. Och vi pratar ju om alltså, att han har gjort en dålig tävling, han har gått semifinal i VPT. Men jag bara menar, Paquito är ändå Paquito och när man ser honom typ inom situationstecken göra bort sig i hörnet eller liksom gå bort sig eller sådär. Jag tycker det är stort av honom att orka, men jag tycker också det är lite så här synd att se honom inte liksom bara fullt ut i sin potential.
Det är jävligt jobbigt faktiskt. Och vi har ju sett honom spela på backhandsidan där han liksom verkligen utmanar LeBron Galan vid flertal tillfällen. Och han har ju slagit dem många gånger. Men det är ju tråkigt att se honom så vilse och så inte sig själv på forehandsidan.
Nej, precis.
Med tanke på att han är så jävla bra som han är.
Mm.
Han får ju verkligen ut det bästa av sitt spel på backhandsidan. Och jag vet inte om ni har lagt märke till det, men han spelar liksom med så sjukt mycket handleder. Och det visar ju liksom att det funkar ju när han använder väggen. Och som backhandspelare så är det väldigt sällan innan vägg han får spela en forehand. Utan då är det oftast att han skickar upp den i luften och lobbar. Men nu på forehandsidan så måste han ju spela mycket innan vägg med sin forehand. Och då ser man hur slapp han är i handleden och hur mycket han misstag han gör och hur bollen bara liksom flyter iväg oftast ut. Ja. Det passar inte honom. Han hade behövt ändra en hel del tekniska saker för att spela bättre på forehandsidan, vilket han hade fixat galant väldigt fort, men inte så pass fort att han kan slå världsettorna idag.
Nej, exakt. Sen är det häftigt att han ändå kan liksom bara byta sida. Han fick ju det han ville. Han fick ju bevisa att han vann ju mot Dineno i krossen. Nu har han gjort det.
Precis. Nu har han gjort det. Och jag tror att det blir liksom hans sista tävling på just forehandsidan. Blir ju efter Premier Padel-tävlingarna. Ja. Han spelar ju med Yanguas.
Just det.
I Buenos Aires.
En tävling till.
Mexiko tror jag. Så att då är han tillbaka på sin backhandsida. Sen så kommer han ju spela masterslutspelet på forehandsidan med Teo. Och jag tror också det var en taktisk grej av Paco att välja att gå över till forehandsidan och spela med Teo, för då skulle han säkra sin plats i masterslutspelet.
Ja, okej, okay. Poängmässigt.
För er som inte liksom, ja, poängmässigt. Och det är inte så lätt, för att hade han kanske spelat med Yanguas så kan han inte spela med Yanguas, för det är bara de som är topp 16 som får spela masterslutspelet. Och då var det ju ingen ledig forehandgubbe som han skulle kunna tänka sig att spela med. Så då tog han ju beslutet att jag går över på forehandsidan, så får jag jaga rätt på någon backhandgubbe. Och då var ju Teo ledig och han är ju bland de topp 16 bästa.
Absolut.
Så där säkrar han ju sitt masterslutspel. Och det här masterslutspelet är jävligt viktigt, för att alla spelare som når masterslutspelet, vilket är de 16 bäst rankade både på herrsidan och damsidan, de får ju en bra bonus. Både bonus av VPT, men framförallt bonusar av sina sponsorer.
Ja, okej, okay, så det är ekonomiskt viktigt också.
Ekonomiskt viktigt också, ja. Definitivt. Så att jag tror att han gör sin sista tävling på forehandsidan just i masterslutspelet. Och sen så går han tillbaka till sin sida, vilket är såklart backhandsidan.
Men varför, om man nu ska tänka så då, varför kunde han inte prata ihop sig med typ Chingotto då?
Det hade han kunnat göra, men Chingotto har ju liksom bestämt och stängt med Garrido.
Men hade han gjort det innan det?
Jag tror Garrido kände, och antagligen Chingotto också, att om de gör ett byte och börjar spela så ska de väl spela hela nästa år också. Paquito kanske snackade med Teo och sa att du är sugen på att avsluta detta året, så hittar du en forehandgubbe till nästa år. Det är väl lättare att hitta en partner som man verkligen kan bygga något seriöst med och långsiktigt, kanske när en säsong är slut, än mitt i slutet av slutspurten av en säsong. Det är inte så lätt.
Nej, det är klart.
Partner.
Vem ser du honom med nästa år då?
Det här är svårt. Jag vet inte vem man kommer spela med. Ett alternativ.
Det är lite tidigt med Yanguas, eller?
Både ja och nej. Men jag tror det. Jag tror det. Jag tror Yanguas behöver ett år till. Sen kommer, för nu har Yanguas legat där runt 19-20 på rankingen i ett helt år.
Ja.
Jag tror han behöver göra några fler semifinaler. för att kunna ta nästa steg, kliva på rankingen och ta sig an en uppgift som att spela med spelare.
Men kan han inte göra det då om han får några tävlingar med någon som är på Paquitos erfarenhetsnivå spelmässigt?
Mycket möjligt. Jag tror att går det bra för Paquito och Yanguas nu i Buenos Aires och Mexiko, så tror jag definitivt att det kan hända saker till nästa år, att kanske Paco då bestämmer sig för att ge Yanguas en chans. Det är inte helt omöjligt.
Men det känns också som att jag tycker lite så här, det känns som att Yanguas vet detta och därför så går han in i varje tävling med en sån sjuk ny press. Förstår vad jag menar?
Ja, men definitivt. Alltså Yanguas vet att okej, ska jag spela med Paco nästa år, då måste jag prestera på topp. Då måste vi i alla fall typ nå final kanske. Och då blir det liksom så här, okej, jag måste nå final. Och då börjar jag ju tänka att shit, då måste vi slå dessa paren fram till final. Mm. Jag har aldrig varit i final. Jag kommer få mycket boll eftersom de kommer lasta av på honom. Antagligen, jag vet inte. Men mycket sådana av de här tankarna tror jag snurrar runt i Yanguas skalle.
Jag tror också det.
Men du vet, jag tror inte det oroar honom alls. För att jag vet att Yanguas är sjukt stark mentalt. Och han är inte rädd för något. Alltså han är inte rädd för något alls. Så att jag tror ändå Yanguas kommer hitta en bra partner till nästa år. Och jag tror inte det är omöjligt att han kanske tar kanske ett år med typ en spelare som Maxi Sanchez. Innan han tar en topp backhand-gubbe. För där tror jag liksom att Maxi Sanchez är en väldigt underskattad backhand-kille tycker jag. Han var ju världsetta under 2 år med Sanjo och vann allting i princip de 2 åren. De var överlägsna.
Men han spelar med Lucho Capra nu?
Precis, och för mig är Lucho Capra sämre än Yanguas. Och alldeles för dålig för just Maxi.
Okej.
Så att...
intressant.
Jag tror att Maxi har spelat med Lucho för att han inte riktigt haft andra alternativ. Mm. Men det kommer bli en del rokader. Nu liksom så här, nu vet jag inte om det blir så här. Men
nej. Spekulerar jag fritt.
Det är inte omöjligt att Paco kanske spelar med Alex Ruiz. De är bra polare sedan gammalt.
Just det.
Och Alex har ju ändå spelat bra detta året med Momo González.
Mm. Verkligen.
Och det gör egentligen att Yanguas är ledig, Maxi vill ju lämna Lucho för att han behöver en bättre gubbe och kanske ta en yngre, talangfull kille som Yanguas. Det är inte helt omöjligt. Men det är bara spekulationer.
Maxi har ju också, han börjar väl säsongen med att byta liksom partner efter varje tävling. Sen stannar han med Lucho sen dess då.
Ja, precis.
Men,
han har inte riktigt hittat där och det är svårt det där med partnerbyten också.
Ja. Jag hörde att vi ska komma in på han, för Selingo gjorde ju en liten skräll insats VPT Malmö.
Mm. Det gjorde han.
Och vad är det hans partner heter?
Selingo spelar med Belluat.
Just det, Belluat. Men där i alla fall hörde jag att Selingo skulle spela med Juan Martin Diaz nästa säsong.
Aha. Det visste inte jag.
Det hörde jag faktiskt från trovärdiga källor på spanska i Players Lounge under VPT.
Jaså? Vem var det som sa det då?
Jag vågar inte hänga ut den. Det har ju hänt i poddens historia att vi har tagit upp spanska rykten från spanska spelare som vi vet inte kan lyssna på podden. Där det når dem via svenska kontakter som lyssnar på podden och sen berättar för dem att vi har pratat om det. Och sen får vi ett argt voicemail från den spelaren vi har hängt ut.
Jag vet exakt vem du tänker på.
Exakt, så att vi får fan, ibland får vi tänka på vilka vi hänger ut här. Alltså.
Verkligen, för det är mig de kontaktar, det är inte dig. För att du kan inte spanska, så det är jag som tar skiten.
Men däremot så får jag ibland en liten en kärleksfull lavett när vi ses på tävlingarna.
Men okej, vi hänger inte ut den här
spelaren. Nej, hänger inte ut den. Men den är i alla fall, den tror jag kommer ske. Om inte något konstigt hände. Men å andra sidan gjorde de en väldigt, väldigt bra tävling nu under VPT. Och det var för mig, det var nog för mig den största skrällen på väldigt länge.
Dels den, men också att Rubio och Arroyo nådde semifinal också.
Ja.
Den,
men jag tycker inte den är lika stor skräll.
Tycker du inte det?
Nej, jag tycker inte det. Jag tror bara titta på vilken väg de fick. Alltså, jag tycker att Selingo och Beluatis vinst mot Cuello och Bela är större, eller?
Ja, verkligen. Men det är synd att Danne och Solano började så satans bra.
Det är ju det här jag vill komma in på.
Pablo Lijo och Javi Ruiz. För hade de vunnit den matchen så skulle de ju möta Rubio och Arroyo för dem.
Danne, om du lyssnar nu Danne, stäng av, för du kommer få ångest nu.
För då skulle de ju möta Rubio och Arroyo, eftersom de slog sjukt nog Momo Gonzalez och Ale Ruiz.
Precis. På pappret då så är det ju en drömmatch, om man får säga. Alltså om man tittar på hur långt in i tävlingen det är på VPT, så får han välja Danne, så tar han nog den alla dagar i veckan.
100%. Alltså jag menar, Danne och Solano skulle för mig vara typ ett favoritpar om de möter Arroyo och Rubio.
Ja, men alltså jag tror att det hade gett 1,90 gånger pengarna typ.
Ja, liksom. Precis. Jag tror att liksom Rubio och Arroyo, de har inte bättre egenskaper än vad Danne och Solano har.
Så att, nej, precis.
Uff, jag vet inte.
Å andra
det
sidan...
Det hade öppna upp...
Ja, jo, men det som är kul och annorlunda just med VPT Malmö är ju just det här långsamma spelet och hur mycket det gynnar de defensiva lagen.
Ja.
För att de har tålamod, de har strategi och att de verkligen kan jobba sig in i en match. Och det går ju aldrig bara att smälla hem matchen liksom. Om inte du heter LeBron och Galan då. Men i övrigt så går det inte bara att göra det.
Nej, det går ju inte det. Jag såg någon duell där mellan Selingo och Rubio. Just den kvartsfinalen där de bara stod och spelade rakt på varandra. Ja. I evigheter.
Ja, den är sjuk alltså.
Men det var ju ändå kul med nya par i semifinaler.
Svinkul, det var kul, absolut. Men jag tyckte bara att matcherna... Sen är det, du vet, i den sista matchen också, Selinga mot Gonza där. Det blev ju sent. Och då har de ju lärt sig från förra året när de la Paquito sist på fredagen. Att ingen var ju kvar, för att alla måste ju tyvärr gå och käka liksom. För det var ju samma vid den här matchen. Folk kollade max ett set och sen tömdes arenan. Det var ju inte den tändningen, men... Det var ju mycket folk där och det var ju många experter på läktaren som var så här när de såg, och de hade ju ingen aning om vem Rubio är liksom, för de har aldrig sett honom så här långt in i en tävling liksom. Mm. Så de bara så, alltså, ja, han där Gonzalez, han har ju inte så bra overhead, men han missar väldigt lite.
Vem sa det?
Nej, men typ hela, alltså folk bara lyssnar på läktaren liksom, för att du vet ju hur Rubio spelar när han spelar så. Extremt. Han är ju en riktig träningsprodukt. Du vet, disciplinerad, gjort sina pass, har inte samma talang som Paquito liksom, men han vet att han är väldigt, väldigt disciplinerad i sitt spel, och han spelar väldigt smart av den anledningen, för att han fattar vilken box han själv är i. Så att han spelar hela tiden på rätt ytor, han tar minimalt med risker, han försöker hela tiden minimera skadan som han vill skapa för sin partner, och sen så försöker han då spela till Arroyo att gå in och smälla, för han är ju en riktig sån hammarspelare som bara vill slakta liksom.
Precis. Nej, men han vet ju också vilka hans starka sidor är, och det är enbart dem han spelar med. Det är ju mycket saker han saknar i sitt spel egentligen, men han går inte in där, utan han gör det enkelt. Precis. Han gör det han är bra på, och sen han gillar ju showen också. Han gillar
ju springa ut ibland lite mycket
saker. Så att han är ju rätt underhållande. Mm. Han är rolig att kolla på.
Väldigt.
Men i vilket fall, slutändan.
Tillbaka till Danne. Han skulle ju möta dem. Och hade ju antagligen, om vi säger hur vi lever i en hypotetisk värld, säga att han hade vunnit den, då hade vi liksom haft Danne och Solano i en semifinal på VPT på hemmaplan. Jo, nu pratar vi hypotetiskt.
Ja. Fattar du den arenan? Alltså den hade varit eld.
Fattar du, hade kokat?
Den hade varit eld. Fy fan.
Varje gång han hade... slå till bollen när de skriket.
Alltså Malmö Arena hade brunnit ner vare sig han vinner eller förlorar. Alltså,
jag vet.
Det hade brunnit ner ju. Satan.
Och de hade ju fått en ganska okej semifinal också. Om vi ska vara helt kassa.
Tapia och Sanjo som har varit väldigt up and down nu för tiden.
Ja.
Alltså, så att, det vet ju aldrig. Det är ett tufft par. Det är herregud. Tufft,
ja.
Det är ett tufft par. Men vi får hålla tummarna för nästa gång kanske. Det kommer.
Det som är nice med VPT just på Malmö Arena är att till skillnad från Globen så är det nu mycket, mycket mer intim. Yeah. Och vilket gör att när det är 4000 pers, vilket inte ens var nära i Globen, så det var ju bättre tryck här, men det blev också en bättre tryck inne på arenan. Mm. Det blev inte lika liksom tomt och så. Och publiken är ju, man märker att de älskar paddel och sådär. Och så typ när Bea spelade, som jag skulle säga är lite motsvarande Paquito på damsidan. Mm. Hon har ett ganska bra stöd. Många gillar att se henne spela. Hon spelar rolig paddel. Yeah. Och har många fans. Det var någon sekvens liksom när de blev breakade. Hon skulle serva, du vet. Och folk hade ändå hejat på dem. Och de var ju ändå med i matchen. Mm. länge, för det var ett break i varje set i semifinalen som de torskar. Men så precis innan hon skulle serva, det blev helt tyst, vet, så innan serv så hör man från VIP-läktaren någon som är två öl in så här: kom igen nu, Bettan!
Bettan också. Oj, oj, oj.
Bettan, ja. Ja, nej, men det var många sådana. Ett tag så var ju det tyvärr lite mycket, alltså så här från olika delar av läktaren där man märkte att folk var fulla liksom och inte respekterade spelarna, och de liksom till och med så här mitt i bollen innan liksom Tapia skulle, alltså varje gång Tapia laddade för typ att smasha eller fejka någonting, så bara så att folk höll på och så, du vet, samma. Alltså det var så att man själv skämdes liksom, man bara hoppas inte liksom att spelarna går av banan eller något liksom. Alltså stundvis. Men det är ju så det blir, det är ju en hårfin gräns. Folk behöver ju bash, för annars så sitter de knäpptysta, och när de får för många så blir de, spår de ofta ur. Så att det är den där balansgången man får hitta. Men det var ett bra arrangemang, och det hade ju varit så fett att se någon svensk gå långt. Men det kommer komma.
Det kommer komma. Men ja, precis. Jag drog ju till Italien och spelade en vad kan man säga, en pengatävling / invitational tävling.
Yeah.
Så jag drog ju redan,
det är gött att klämma in.
Precis, jag drog redan på torsdagen, men jag såg ju på bilderna och lite bilder på Instagram. Vad var det, lördags och söndags, att de hade öppnat upp hela vägen upp på arenan, och det var ju smockat. Alltså det var ju fullt.
Ja, ja, det var jättebra.
Så att
jag tror det var 6000 någonting, så det var ju snäppet mindre än förra året när det var VPT, men fortfarande jättebra, verkligen. Ja. Och en bra stämning. Så att,
nej, det är mäktigt.
Nej, det var bra.
Ibland är det bättre att ha lite mindre arenor och verkligen fylla dem från fredagen. Och stämningen blir ju annorlunda. Det får inte vara tomt.
Verkligen.
Liksom.
Nej, men det är oftast bäst på fredagar. Liksom. Och, nej, jag tycker, jag är lite förvånad. Jag hörde ju att det blev klart igen att det blev Stockholm och Malmö även nästa år för VPT.
Ja, det är
så.
Jag
är lite förvånad att... Ja, Det hörde jag på sändningen att det var bekräftat. Mm. Men jag är lite förvånad, för jag tycker inte att Stockholmsarrangemanget var lyckat från något perspektiv. Alltså det var ju varken så här, det var ju inte bra för arrangörerna. Alltså det var inte, eller för utställarna, för det var inte bra. Och det var ju ingen publik, för att jag tror att konkurrensen i Stockholm är lite för stor. Mm. Alltså vad det gäller att dra folk.
Ja, yeah, eller ska man... Nej,
nej.
Men jag tror att det är också sånt som kanske var last minute, inte planerat, och de kunde inte rätta till det kanske. Men nu kanske de har lärt sig av det och gör det bättre till nästa år. Jag menar, intresset för padel är ju gigantiskt i Stockholm, så att det är ingenting som tyder på att man inte kan fylla en arena där. Utan det är väl bara egentligen logistiken. Och nu senast så hade de den här, vad heter det, padelgrejen ute på Expo också. Vad var det? Så här... utställning.
Precis, samtidigt. Ja, paddelmässan. Ja.
Paddelmässan, och det är också så här, otur med tajmingen. Men nästa år så kanske det inte är så. Och det sägs ju också att den nya VPT-touren som ska kicka igång förhoppningsvis nästa år, där alla, nu vet vi inte hur det blir, men arrangörerna snackar om att det ska vara utspring redan från Previan. De kommer göra tävlingen lite större, så fler par kommer direkt in i huvudtävlingen. Det blir fler matcher. Samma förutsättningar för kvalare som huvudtävlingsspelare när det gäller spel utanför buren. Och det gör egentligen att man kanske redan spelar på typ kanske...
Det är mer underhållning.
Ja, men, och framförallt att man spelar inte på klubbar när man spelar kvalet, utan man verkligen spelar på arena när man spelar kvalet också. Så att...
För det är ju skillnad.
Det är jävligt stor skillnad.
Att spela på arena och spela på klubb.
Och VPT har ju steppat upp nu. De har ju gett oss spelare ett nytt förslag som gäller från och med nu till 5 år framåt. Och de ska ju ha...
Är det bra då?
Det är bra. Det är väldigt bra. Det är snäppet precis under Premier Padel. Nästan bättre än Premier Padel. Eller det är bättre än Premier Padel.
Rent ekonomiskt pratar du då? Eller vad...
Ekonomiskt och proffsigt tycker jag. Det är bara att de vill ha liksom lite för mycket ensamrätt om spelarna. Men ekonomiskt sett så är det bättre än Premier Padel. Och det håller på att hända saker. Frågan är vart spelarna väljer för sida. VPT kommer ju också även lägga till 12 kameror som kommer funka mer eller mindre som Hawkeye. Vilket innebär att det är mycket lättare spännande att se en videogranskning, för att i dagens teknologi som de använder är ganska kass. Man får inte ens se vilka det är som tar beslutet och vilka kameravinklar de får. Men nu kommer det bli mycket, mycket bättre.
Just det.
Så att det kommer ske förbättringar, det börjar hända saker. Problemet är nu att alla spelarna är väldigt splittrade. Och frågan är vad fan som kommer att hända.
Men, så kommer de orka spela liksom båda torerna, tänker jag, för ett jävla tempo nu.
Det är ett jävla tempo, det är tufft.
Men DG måste också in.
DG måste in, men kollar du på typ tennistoren. Alltså är du en tennisspelare så har du möjlighet att tävla 50 veckor om året. Är du en paddelspelare för tillfället, så VPT har ju bara, vad var det, 20 tävlingar i år. Och Premier Padel har ju haft 6 tävlingar. Så då är vi uppe på 26. Ja. Det är inte överdrivet mycket egentligen.
Nej, kanske inte. Men det är ändå tempo på tävlingarna.
Det är
alltså
ju tempo, men det är väl bara planeringen som måste vara bättre. Så att jag tror att logistiskt sett så tycker jag att det ska vara, att det ska finnas möjlighet att spela en proffstour som erbjuder dig minst 40 tävlingar per år, tycker jag. Sen så tycker jag att det ska kunna finnas undertävlingar också. Att kanske när VPT Masters Buenos Aires spelas, så kanske du kan spela en VPT Challenger i Europa någonstans. Så att jag tycker att det ska kunna finnas...
Som är lite i, så som tennisen jobbar lite.
Ja, att det ska finnas 2-3 tävlingar samtidigt och så väljer spelarna vart de spelar. Tycker jag, och det ska vara olika kategorier så att det är olika mycket pengar man vinner. Det är olika mycket poäng man vinner. Så att man ändå lockar alla de bästa spelarna och toppspelarna till de stora tävlingarna. Men vi får se. Alltså, om vi har 2 torer, låt oss säga VPTs förslag nu var att de skulle ha 17 tävlingar nästa år. Alltså 17 tävlingar är väldigt lite. Alltså det är klart Premier Padel kan ha 15 tävlingar, så kommer spelarna kunna spela alla också.
Men, ja, exakt.
Det är mycket positivt och mycket negativt. Man vill ju helst bara ha en tor. Sen ska den toren ha flera olika kategorier.
En tor, en ranking.
En ranking framförallt. Det blir så jävla rörigt annars. Så att
precis.
Vi får se i alla fall. Men,
som vanligt, man vet inte. Nej. Men det är okej, så det finns ett bättre förslag. Så, som en typ nu när LeBron och Galan vinner, då, hur mycket vinner de då?
Nu vinner de kanske 18 000 euro.
Var?
Nej, tillsammans.
Okej, okay. Det är fan inte mycket alltså.
Ja, men det är typ 190 000 typ de delar på kanske.
Ja, jag trodde det var mer faktiskt. Nej. Innan var det ju typ en 100 var väl?
Nej, men det har alltid varit där 80, 90, 100 var.
Okej. Ja, då är, för jag trodde att de hade nämligen höjt det liksom, men det har de inte.
De har höjt de priserna
detta
året.
Men det
så
är...
att de, så att de, jag tror de har exakt samma som herrarna nu faktiskt. Vilket är väldigt bra. Innan vi går vidare, för att nu börjar ju en ny tävling, VPT Buenos Aires, men innan vi går in där så var det en märklig händelse som skedde.
Ja, i finalen i tänker du på eller?
Ja, exakt. Du vet vad jag tänker om.
Jag tror att jag vet. Sanjo, eller?
Ja.
Det är så kul faktiskt. För det är första gången jag kollade på Viaplay. Jag kollar liksom aldrig på det. Jag kollar alltid på via VPT-appen, via en VPN-server som jag har. Men jag...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Fick inte det att funka den helgen, och Pola har, han är ju multimiljonär så han hade råd med Viaplay. Så han kollade på den. Så jag såg sändningen och då såg jag det. För de som inte såg det så var det ju så här att i finalen då, Tapia och Sanjo möter LeBron och Galan i en identisk match som de spelade semifinal förra året där Sanjo kontrollerade LeBron i krossen ganska ordentligt i den matchen, och han älskar ju de där långsamma när han verkligen får göra det. Jag tänkte att det skulle bli lite liknande nu. Första sett mig på spelhumör som fan. Men så var det någon sekvens i gamet där det var en golden point eller något liknande. Liksom. Precis innan serve så springer han ut lite så som Kaje ofta gör, vet, på hemmaplan. Han, när Kaje tar lite så här grepp så sprang han ju ut och tog lite for-on-spray som han har alltid stående bredvid sig, för han tar nästan i varje sidbyte tar han for-on ju. Som en annan. Men då i alla fall så tog han det och så sprayar han på racketytan istället för på greppet. Och det blev en enorm medial grej. Men du vet varför, eller?
Nej, men grejen är att Sanjo håller fortfarande på att utveckla sina rack, och han har varit jävligt missnöjd.
Ja, det har verkligen varit.
Med dem, för att han har inte varit så nöjd med utskiktet, och han har känt att ytan är väldigt hal, tycker han.
Ja.
Alltså att den glider väldigt mycket. Att han inte får grepp om bollen. Så att vi tränade en dag i Vienna då, på hans paddelakademi, och då tog han fram sandpapper och började sandpappra ytan.
Yeah.
Jag bara, vad fan gör du? Han bara, racket är svart, det kommer inte synas.
Mm.
Så han började sandpappra ytan lite. Då bort det översta skicket. För att han tyckte att han har ju en glansyta. Och att bollen bara gled på racket. Han fick inte grepp om bollen. Så han började sandpappra och så började han spela. Han bara, fan, det är mycket bättre än nu typ. Så han har ju sandpapprat ytan på alla sina rack.
Yeah.
Och sen så gick det någon dag, och så när vi tränade någon vecka senare så ser jag att han bara, fan, jag ska så ser jag att han tar for on på greppet, såklart lindan.
Mm.
Så han bara, vad händer om jag gör så här då?
Ja, exakt.
Och så sprayar han lite på ytan. Alltså inte alls mycket, bara lite grann. Och så började han spela, han bara, det här var ju bra ju. Så sen dess har han ju gjort det. Han är perfektionist ju, han vill att racket ska vara perfekt. Och jag tror att ju fuktigare du är i själva spelet, desto mer halkar bollen på ytan. Jag kan ju få samma känsla typ när man spelar Previa och huvudtävlingen. Då, får du, då är det bollbyte vart sjunde och nionde game. Så att man har rätt många bollbyten. Och när man spelar på VPT så har man fyra bollar man rullar runt på och inte tre. Så att bollarna håller sig fräscha ganska länge. Men när du väl tar ut nya bollar, då brukar det vara så att du får den känslan att bollen halkar lite mer på racket. Och det är lätt hänt att man drar någon volley lite lång och man missar någon bandeja på längden, för att bollen glider på racket. Man får inte grepp om bollen. Och jag tror att han visste om att bollarna liksom var väldigt fräscha, väldigt nya. Så han bara, nu är det dags att spraya.
Ja, okay.
Så att det är ett litet trix.
Ja, och det roliga var att Emil Ljungåker då, som är den eminente flygande reportern under Viaplay-sändningarna, han gick ju fram såklart till domaren för att kontrollera om det här är lagligt eller inte.
Just det.
För regeln är ju så att man får inte påverka racketytan så som den kommer från fabrik eller något sånt där, lyder den liksom.
Mm.
Men då sa domaren att han tycker inte att det är olagligt.
Men vems regler är det? Är det FIP, alltså det internationella paddelförbundets regler, eller VPT? För där måste ju också
VPT.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är bra. För det är ju många regler i FIP som inte gäller på VPT.
Mm.
Så att
ja, nej, men det är ju VPT, vet jag. För jag har ju såklart kollat upp det när jag släppte min produkt med Foron, den här Total Spin. Mm. Och regeln är ju så att man får inte påverka racketytan så som det kommer från fabrik. Däremot så är det ju väldigt så här, liksom lite abstrakt också. För då är det så här, om du får en spricka och du limmar den lite så får du egentligen inte tävla med den. För då har du ju påverkat. Alltså förstår jag menar, det finns ju väldigt mycket sånt som aldrig går att kontrollera och som inte. Och för det första, de kontrollerar ju inte racken på det sättet. Nej. För så stor skillnad gör det ju inte. Och, alltså det blir lite löjligt på ett sätt och sådär. Sen får vi ju se om det blir en större grej nu när det här blir medialt. Då. Men än så länge så är det lagligt att spraya foran på racketytan.
Det är dags att testa det. Jag ska testa imorgon.
Jag gjorde det idag faktiskt. Det blev vinst.
Det blev vinst. Märkte du någon skillnad då? Ja. Var det foran ytan på racket som avgjorde matchen?
Ja. Jo, men jag satte en avgörande stoppboll och det är allt jag kan säga.
Extra mycket grepp. Trångt tillbaka.
Det är så jävla gött. Men det är ju som du säger, jag hatar ju faktiskt när man inte får, alltså sen är det ju säkert mycket i huvudet, men när det är så här bara rent glansigt rack. Jag gillar ju när det är det här sandpappriga. Mm. Sen vet jag inte hur mycket skillnad det gör, men någonstans så känns det ändå som att ah, men jag får bett på bollen. Alltså den stannar lite mer i rack. Men mycket handlar ju om känslor, för det går ju så fort allting där. Så känner man att racket är glansigt eller liksom att man inte gillar färgen röd, så ska man ju inte spela med färgen röd. Liksom. Alltså till exempel.
Förstår man det? Plus Evo.
Jo, men det funkar ju. Men sen vet jag inte vad som hände i den matchen, för de spelade ju briljant i första set och sen var det bara som att okej, nu har vi bevisat vad vi kan och jag och min kusin har spelat på Lebron och Glans, så nu skiter vi det. Nej, men jag vet inte.
Nej, alltså grejen är att jag har ju snackat mycket med Sanger när jag har tränat med honom och lyssnat och hört när han pratar med Claudio då, sin tränare. Och grejen är så här, man har inte reflekterat över det tidigare, men ju mer jag har kollat på det nu så fattar jag vad han menar. Och det är ju liksom så här, Tapia i all ära, han är en ung kille som har sån sjuk talang, säkert mest talang av alla spelarna på touren. Men han är ju långt ifrån den som jobbar hårdast, han tränar väldigt sällan, han har typ aldrig kört två pass på en dag typ, säger de, så att han kör ju liksom, han tränar väldigt lite. Men grejen är att han är så sjukt skicklig, han är jättetalangfull, men han är som bäst när han inte får så mycket boll. För varje gång han få boll så kan han göra magi liksom. Men hans, vad kan man säga, hans svaga del och det han är lite sämre på, det är när han får mycket boll och tar ansvar och inte bara ska avgöra bollar, kontra bollar eller rädda bollar, utan mer när han måste bygga upp spelet, ha en strategisk plan för att vinna matcherna. Och när han får ta det där ansvaret själv, så tycker han att det är mycket, då är han mycket sämre. Han spelar så mycket sämre när han måste ta ansvaret än om hans partner får mer boll. Han har mindre ansvar, men han kan fiska lite, om man säger så. Bryta in ibland, hoppa bakom och smasha, springa ut genom buren och kontra. Och hålla med de delarna.
Yeah.
Men han har svårare att bygga upp spelet. Och jag tror att många spelare på touren har lagt märke till det, att när Tapia får mycket boll, Sanger blir stillastående och inte får styra och bygga upp spelet som han gör. Då blir ju dels Tapia sämre och Sanger mycket, mycket sämre, för att han har ju tendens att bli uttråkad.
Ja, exakt.
Men för Sanger är ju en sån spelare som vill ha mycket boll hela tiden och bygga upp det. Många gånger så kanske man inte liksom riktigt fattar hur bra dessa spelarna är. Men Sanjo, Bella är ett annat exempel med Cuello. Jag kan komma fram in i det, eller till det lite senare. Men här blir det att när Sanjo får lite boll och inte kan hjälpa Tapia, eftersom Sanjo är högerhänt och spelar på forehandsidan, så han är svårt att rycka in. För att ska han rycka in så har han ju backen i mitten och på Tapias sida.
Ja, exakt.
Och det är ju Tapias svaga sida. Att kollar man på hans grundslag, så har han ju fantastiska grundslag, men inga riktiga paddelgrundslag. Han spelar sin forehand ofta skuren, han skär den, eller jättemycket topspin. Han har inte den korrekta träffen, alltså bara spela platt, och likadant på backhand. Och det är där han begår lite misstag och tappar spelet lite, för att när han får mycket boll och ska bygga upp spelet, så har han egentligen bara svåra slag. Han har inga lätta, kontrollerade slag för att bygga upp spelet.
Nej, exakt.
Lika så framme vid nät. Vet, han spelar ju bara med handled, borsta bollen så att bollen ska liksom gå under marken. Han spelar väldigt sällan tungt och enkelt. Så att där vet ju Galan och LeBron att matchen är ju över Tapia till 110%. För att på en långsam bana som Malmö till exempel, då vet ju LeBron och Galan att okej, Sanger kan ju faktiskt bolla ut oss den här matchen.
Ja, han kan styra det för mycket.
Ja, precis. Och där är det också så här, en annan grej jag har tänkt på mycket. Kollar man på typ när Bella spelar med Cuello. Cuello framstår som en rockstar. Han framgår som världens bästa spelare. Men kollar du hur Cuello försvarar? Alltså det han gör, det är att slå en höglob och så rusar han fram. Varför rusar de fram? Vad är taktiken? Jo, taktiken är enkel. Det är att Bella ska få bollarna. Så Bella bygger upp spelet, och när han ser luckan och läget, så kan han ju spela förbi sina motståndare, antingen lågt eller lobba över, och sen komma fram, och då har de vunnit nätet. Och ibland så kan ju Cuello vara fram och fiska lite bollar, bryta in och liknande. Och samma sak när de har nätet, så får ju Bella flest bollar, vilket de vill. För att när väl Cuello får en boll, då ska den ju dö. Då ska den ju vinnas. Och där ser man ju oftast inte hur sjukt och bra Bela kontrollerar spelet.
Nej.
När han spelar lågt så spelar han en millimeter ovanför nätkanten så att bollen dör. Motståndaren kan inte attackera den med volleyn. Och Belas bästa slag är ju egentligen lobben. Ingen lobbar som Bela. Vilket gör att Bela och Cuello oftast vinner nätet. Och sen så blir Bela överlobbar, så har ju världens tyngsta Bajade Paré.
Cuello
kan ju alltid hoppa in bakom och liksom stöka. Så att de här två paren är perfekta exempel på vilka som verkligen är riktigt bra på att bygga upp spelet och vilka som är bra på att liksom vinna bollar men inte ta ansvar.
Mm. Men det är väl också därför det kan bli tufft för dem ihop då, eller?
Ja, men det där, jag är inte så... Det kommer vara tävlingar där Tapia och Cuello som kommer spela nästa år,
ja, precis,
kommer gå felfritt i en tävling kanske, och de bara bombar sönder alla sina motståndare. Men det kommer gå tävlingar där de, jag tror, kan torska första, andra omgång och liksom ha det tufft. För att då ingen av dem vill egentligen ha ansvaret och få mycket boll, utan de bägge vill ju avgöra och täcka och kontra. Mm. Så att, jag vet inte. Svårt att se att de är båda unga också för den delen.
Ja.
Jag tror att de kommer antingen liksom krossa allt motstånd i någon tävling, sen kanske de går dåligt i två. Där de inte kanske ens går till kvartsfinal.
Nej, men precis.
Jag tror de kommer blanda resultaten väldigt mycket. Mm. Och ett annat exempel är ju liksom när Cuello spelade med Galan. Galan lyckades ju inte hålla upp det där spelet för att Cuello skulle kunna stöka som han vill. Och nu tänker jag ju på VM-finalen.
Ja, jag bara, fan, har de spelat ihop? Jag bara, Galan och LeBron har spelat ihop i 200 år.
Ja, precis. Nej, men i VM-finalen så spelade ju Cuello och Galan. Och de fick ju stor stryk av Dineno och Stupa.
Just det.
Så att det är mycket mer taktiskt som man måste se
paddeln
i en match. Och jag tror där har vi fortfarande väldigt mycket kvar att lära i Sverige. Man uppskattar nog inte hur mycket och hur bra vissa spelare är som bygger upp spelet. Och så kollar man mest på de här fantastiska slagen som kontringsspelare eller vissa backhandspelare gör.
Jo, men alltså, man kan ju ibland tycka att man kan känna igen det där, att det är ju den här klassiska diskussionen att många forehandspelare kanske är lite så gnetiga och de tar inte så mycket plats och så får de inte avgöra. Så ser de en smash från liksom en tung backhandspelare och så är det alla bara, men vem är den gubben? Liksom, du vet, så här.
Ja.
Och jag tror det kan vara mycket så som du säger. Men det är rätt intressant, för man tänker ju lätt om man möter liksom Tapia och Sanjo att man, ja men fan, vi undvik Tapia, för han är ju helt sjuk med boll liksom, och han har en sjuk smash liksom, så att, men att tänka tvärtom, man vill ge han så mycket boll att han börjar ta lite dåliga beslut, det är lite intressant.
Mm, verkligen. Det är också så här, när man väl ser det från nära håll så kanske man kan se grovjobbet den ena spelaren gör ju, som man kanske inte märker. Typ en Dineno, alltså han springer ju mest på plan. Han är ju ett djur.
Ja,
han missar inte en boll och bygger upp och bygger upp och bygger upp. Mm. Men han avgör inte så många bollar.
Nej, precis.
Så liksom så här, men du uppskattar inte hur jävla bra han är på det han är bra på.
Nej, men
det
exakt.
Han är bra på, det är liksom Dineno och Bela som lobbar så bra på touren. Mm. Det är inga andra.
Nej.
De är på en nivå för sig själva. Men ja, det ska bli kul med många nya par nästa år, och jag tror att vissa inte kommer hålla så länge.
Nej.
Och det kommer nog bli lite rokader efter 5-6 tävlingar, tror jag ändå.
Ja, det är häftigt. Och ni som inte var och kolla live, gå och kolla live, för det är annorlunda. Alltså att sitta nära och se, och hur skicklig typ Dineno är på att gräva upp vibora på vibora ner i hörnet som liksom studsar ut 8-9 centimeter, och ändå blir det perfekt lobb på perfekt lobb i rätt tempo utan stress. Det är så här, det är en konst när man ser det live.
Ja, men det är en konst, och det är jävligt häftigt.
Ja.
Alltså det är som vilken annan sport som helst, alltså fotboll, tennis. Alltså sitter och kollar på TV:n, okej. Okay, det ser liksom shit, de är bra liksom, de här gubbarna är liksom.
Nej, men det är skillade, annat.
Men när du ser det live typ så här. Jag blev också förvånad när jag var och kollade på Manchester City mot Manchester United.
Ja, hur snabba de är
typ. Haaland, han gjorde typ 3 mål, ja. Och Foulen gjorde också 3. Men du vet hur snabba de är, du vet, när Haaland sätter fart från eget straffområde och bara rusa upp.
Ja, det är så sjukt.
För att han ser att, oh shit, nu är det kontringsläge, nu drar jag. Så bara drar han, och han är liksom från ena straffområdet till andra på typ 3 sekunder. sekunder känns det som. Han är fem kliv och han är ju... Nej, det är helt sjukt faktiskt. Det... Men likadant gäller med padden.
Verkligen.
Och det går ju mycket fortare än vad man tror också. Ibland när man kollar på tvn så håller man halvt på att somna när man ser typ en lite avdankad match där man bara ser lobb på lobb.
Ja, men precis.
Men sitter du där live så går det jävligt mycket snabbare än på tv.
Det är jävligt kul. Det är jävligt kul.
Och bästa vinkeln, tycker jag, det är också ett tips till för er som inte har varit där live eller kanske har missat det. Sitt gärna på kortsidan så att ni ser matchen bakifrån.
Precis.
Eller, ja. Ni fattar vad jag menar.
Ja, kortsidan.
Ja, men kortsidan blir det ju. Alltså, den korta väggen där bakom spelarna. För att då ser ni hur de förflyttar bollen, hur mycket de springer. Och jag tycker det är den bästa upplevelsen faktiskt.
Men det ska också bli spännande att se om Sanjo och Bela får ihop det när de går tillbaka nästa år. Eftersom att, som du säger, båda är ju strateger. Och det gäller också att komma överens om hur man ska spela.
Ja, men där har de ju ett annat problem. Det är ju liksom att, shit, vem av dem ska ta ansvaret och liksom göra poäng.
Exakt.
För att Bela har ju spelat hela sitt liv egentligen med en vänsterhänt. Han startade sin karriär med Jean-Martin Diaz och de var världsettor i 13 år.
Mm.
Sen så kickade han ut Jean-Martin Diaz och tog in Pablo Lima. Och Pablo Lima är vänsterhänt, de var världsettor i 3 år.
Mm.
Kickade ut honom och sen vem fan började han spela med sen då? Sen började han spela med Tapia och det gick inget bra.
Nej, just det.
Sen började han spela med Sanjo. Med Sanjo så gick det ändå bra.
Ja.
Men de var ju framförallt bra när det var långsamt.
Och det gick också bra när Sanjo var motiverad. Det var ju ändå väldigt mycket så här.
Mm.
Man kan verkligen se på hans ansikte när han är motiverad och när han inte är motiverad.
Ja, precis. Och sen så efter Sanjo så började han spela med Quay och då såg man, oh shit, nu är Bella tillbaka för nu börjar han vinna titlar igen också. Och det är liksom så här, han har ju alltid spelat bäst med en vänsterhänt. För att det Bela är i världsklass och bäst på överlägset, det är att liksom bygga upp spelet. Mm. För det kan ingen annan göra. Man kan nästan säga att Bela är en fejkad forehandspelare på backhandsidan.
100%.
Och använder sig av aggressivare forehandspelare som är vänsterhänta.
Vi ska inte älta om alla, men som sagt, det finns ju redan en ny VPT som redan är i 16 nu och nästan...
Det är nu,
ja, nu när vi spelar in.
Buenos Aires.
Buenos Aires. Och
Buenos Aires.
Vi kan väl passa på att säga att även denna veckan är vi ju sponsrade av Hyper. Nej! Hyper är även i Buenos Aires. Såklart.
Ja. Yeah.
Jag blev ju inte så rik på Simons bett förra veckan eftersom att vi hoppade quake. Men så är det ju. Det var också därför det är bra att spela för pengar man har råd att förlora. Jag har ju laddat upp lite annor inför fotbolls-VM som ligger runt hörnet. Det ska bli kul och det finns riktigt schyssta erbjudanden på Hyper, så det ska jag faktiskt nämna. Förutom då att VPT Buenos Aires är igång.
Mm.
Där kanske det finns lite goda odds och jag vet inte. Har du någon outsider som du kan tipsa om?
Outsider? Nej, alltså jag spelar ju oftast med hjärtat.
Gör inte det, kids.
Jag spelar alltid med hjärtat. Sen får det gå som det går, jo, men man spelar för en
Det är nice summa, att göra det. Det är kul att spela nice. Med. Buenos Aires då? Vem tror du kommer orka ta hem den här nu mot slutet? För det känns så svårspelat för att folk är så här, lagen är trötta, skrällarna sker, vissa skiter i det, vissa ska splittras. Jag är livrädd för lägga bets.
Ja, alltså på damsidan så är det ju två par som har liksom varit i final och slåtts om titlarna varje vecka. Det är ju Salazar, Gemma Traj och Adi Sanchez tillsammans med Paula. Så att där är liksom flippa coin. Det är liksom fyra spanska tjejer som åker till Argentina och ska tävla om titeln igen.
Mm.
Det är 50-50. Alltså på riktigt 50-50 tror jag. Något av de paren ska man ju spela på. På här sidan. Det man får tänka på är att vi har ju redan spelat kvalen till Buenos Aires. Så att anmälan stängde ju för länge sedan till denna tävlingen. Så att något som är värt att påpeka det är ju att Chingotto Teo spelar denna tävlingen tillsammans.
Just det, vad sjukt.
Campagnolo Garrido som avbröt sitt samarbete ganska dåligt, de spelade tillsammans. Så att det är liksom så här, det är lite par som kan skrälla. Jag tror faktiskt att vi kommer ha en final mellan, nu kommer jag vara tråkig, men jag tror att det blir Sanjo Tapia mot Galan Lebron,
okay.
En repris på Malmöfinalen. Det kommer vara en semifinal som kommer sticka ut, tror jag, och det kommer vara förhoppningsvis, jag hoppas att detta blir av, Bela Cuello mot Sanjo och Tapia i Argentina. Kan du tänka dig den semifinalen?
Stämning.
Vi snackar om att det är tre argentinare, Bela störst genom tiderna, Sanjo typ näst störst genom tiderna, och unga talangen Tapia som alla i Argentina avgudar, och Cuello som en spanjor som är liksom up and coming och liksom bland de bästa i världen redan nu, som kommer spela med Tapia för den delen nästa år. Så att, du kan ju bara tänka dig den matchen i Argentina. Kommer vara fullsatt, kan jag lova dig. Och folket kommer gå bananas. Så att det är en match som vi måste spela på PP. Och vi måste sitta bänkade och kolla.
Det lovar jag. Ja, men det är bra tipp. Jag tar med mig det. Jag tipsar även dig att spela. Och man kan ladda ner Hyper-appen eller gå och besöka hyper.com. Som sagt, alla matcher är ju kvartsfinaler fredagen, semifinaler lördagen, finalerna på söndagen. Och oddsen kommer ju ut på morgonen. Så häng på låset och spela innan matchen börjar, så du inte missar någonting. Påminna om att man behöver vara 18. Man kan besöka stödlinjen. Och som du och jag, Simon, alltid gör, så spelar vi ju ansvarsfullt. Och det ska ju alla andra göra. Eller hur?
Så är det.
Definitivt. Så är det. Men vi säger tack snälla Hyper och lycka till med era spel. Och missa inte alla erbjudanden under fotbolls-VM.
Nej, och för det ladda ner appen så blir det enkelt bättre.
Do it.
Ciao!
Come on! All right, men du, vi får börja avrunda här. Men det finns ju en fråga som väldigt många har ställt som jag känner att det är hög tid att besvara. Och det är ju den här hängande frågan. Vad hände med PP och Bonn Padel?
Vad hände där? Inte ens jag vet vad som hände.
Nej, men det är väl lite så här. Jo, det gör det
faktiskt. Jo, det vet jag.
Nej, men det är väl lite så här. Det har varit en lång process med väldigt mycket saker och ting. Och man får liksom välja sina ord. Men egentligen den korta mediala historien är ju vi jobbade tillsammans under en längre period där jag liksom var med i projektet och jag var med och ritade på hur det skulle gå till, hur vi skulle göra, hur jag hade velat göra. Jag blev ju liksom lite inslängd i det här när det fanns lite ritningar och då sa jag men jag hade nog valt att göra så här och så här och så här liksom. Och så blev det någon hybrid däremellan. Mm. Och som sagt, jag har ju valt banorna, jag har valt mattorna, jag har valt takhöjden och hela den biten. Och det har ju blivit precis så som jag ville och jag tycker hallen blev och är fenomenalt bra. Padden är otrolig.
Yeah.
Takhöjden är jättebra. Det finns liksom ingenting att klaga på. Det finns en bra återhämtningsstation. Det finns bra gym. Allting är top notch. Det som man liksom inte riktigt kan veta hur det ska bli, det är ju såklart det här vardagliga. Att jobba, vilka man jobbar med, kulturen, allt sånt.
Mm.
Efter att ha jobbat tillsammans liksom ett halvår så kanske det blev lite mutual att men de vill ha mig till någonting och jag hade velat göra någonting annat. Så att det blev lite sådär. Ja, men du vet, om man har varit provanställd någonstans och inser att här vill jag nog inte spendera jättemycket tid. Och det är ju samma när man har haft en provanställd och känt så här, men den personen vill jag nog inte fastanställa. Liksom. Och där tror jag att vi möttes. Alltså, det är ju ingenting som är annorlunda. Det enda som skiljer sig är att jag inte är där.
Precis.
Det är verkligen ingen skugga på Bonn. För så som branschen är nu, om man vill jobba med paddel, om man vill driva en paddelhall, så kan man göra det framgångsrikt och man kan tjäna pengar. Det man måste vara beredd på är ju att man måste vilja jobba väldigt mycket med paddel. Och jag kände så här att jag lämnade mitt heltidsjobb för att vara fri. Och det som det innebar för mig att vara på Bonn, det var ju att vara där väldigt mycket och i slutändan tror jag, så som utvecklingen är och så tuff som konkurrensen är, så kanske jag till och med hade behövt liksom gå ner och jobba liksom som tränare eller liksom stå i receptionen, alltså sånt som krävs om man ska driva en halv framgångsrikt idag. Utan jag vill ju vara fri, jag vill inte heller vara låst på YouTube till att, men typ om jag är i en annan paddelhall och den är jättebra så vill jag kunna prata om det, eller om jag är på en annan hall och jag tycker den är jättedålig, då vill jag kunna säga det utan att, vad ful han är, bara för han är delägare så ska han snacka skiten. Du vet så här, när man har några mikroskopiska procent i en stor hall så blir det direkt som att man är den hallen och det var inte riktigt värt det för mig. Så att nu liksom när röken har lagt sig lite så tycker jag det är skitskönt. Alltså jag mår mycket bättre, jag har mycket mindre ångest, jag är friare och gör vad jag vill, jag kan åka, jag kan träna, jag behöver inte tänka på vad jag säger, vad jag lägger ut, vem jag taggar, sådana saker du vet som annars var ett issue. Liksom. Så det känns bra, men jag liksom önskar dem lycka till och jag vet ju att de har ett stort seriespel och som sagt det är ju jag har ju tagit mycket hjälp av dig och andra för att få den till en ultimat paddelhall och det är den även utan mig.
Verkligen, den är ju helt magisk. Alltså faciliteten är ju 10 poäng. Men ja, jag fattar grejen också vid tiden, och just paddelbusinessen har förändrats ganska mycket. Och jag tror att du ska vara den där fria som fotar, plåtar, filmar, gör YouTube-grejen och allt det du gör fritt, för att det är mer du och det gör du bättre.
Annars vill jag äga en hall typ själv. Alltså förstår man, eller så här med en bra, med en polare eller med en partner.
Nej, kanske.
Men när man blir så många. Ja, exakt. Du och jag ska ju ha en framöver sen. Ja. Det är nästa projekt. Men du vet, just det här att vara en liten del av ett stort projekt när jag har så många andra bollar, det blir inte så bra.
Nej, det är tufft. Det är svårt.
Så blev det helt enkelt. Och inga konstigheter. Och jag önskar dem som sagt lycka till. Men jag känner mig nöjd och glad som en fri fågel.
Så gött att höra. Och varför vi tog upp denna frågan, det var ju för att jag la ut en story förra veckan. Liksom så här, vad vill ni att vi ska ta upp i podden? Det var sjukt många som undrade vad som hände mellan PP och Bonn. Och det är skönt att klara ut det här. Liksom. Nu har vi liksom svarat på det. Och nu har ni som ställde frågan fått svar.
Så är det. Och som sagt, är ni i Göteborgsområdet, så för guds skull, åk dit, kika, kolla på den, ta ett dopp i kallbadet, sätta bastun och lobba jävligt högt, för det kan man göra där.
Gör det.
Men, men du, med de orden så tycker jag att vi ska flaxa ut i denna veckan, och jag hoppas att podden gick att lyssna på och var okej, för att det är jag som har klippt den denna gången.
Hopp, hopp. Premiär för PP.
Premiär för PP:s klipperi. Ja, det blev bra. Jag lägger på en god låt här och så önskar jag alla en fin vecka. Tack för att ni har lyssnat. I'm a savage. 21. Smacker, booty, and magic. I slap a pussy nigga with the ratchet. I might slap a track on his whip and get the addy.
Don't call me on Christmas Eve, bitch. Call your dad. 21. Bitch, call your uncle. Okej, jag pausar nu då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.